Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna på underbara Nicki Amini, som väldigt många känner till från Idol. Och hon har gjort en kometkarriär. Allt ifrån att hon gick på gymnasiet i Tensta till att hon sen började jobba på Warner och har jobbat med många av de absolut främsta artisterna runt om i världen. Och vi går in på mycket saker här. Mycket bra metoder, mycket bra grejer. Fake it till you make it, hennes misslyckande, framgångar, hur man ska jobba med sitt personliga varumärke, hur man ska få det där toppjobbet man verkligen vill ha och hur man lyckas i sin karriär. Hoppas du gillar det här avsnittet med en stor inspirationskälla till mig, Nicki Amini.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Nicki Amini.
Hej, kul att vara här.
Nej, men så roligt att ha dig här.
Tack.
Om du, din senaste bok nu, din senaste, det är väl din första?
Det är min första.
Första och senaste också.
Ja.
I can make you a star. Vad behöver, om du ska göra mig till stjärna, vad för saker skulle du behöva ändra på?
Ja, men jag tycker att du är på god väg.
Ja.
På god väg. Jag kanske hade eftersträvat lite mer tydlighet.
Tydlighet, hur menar du då?
Kanske jag skulle nog rent objektivt uppleva ditt varumärke som något spretigt.
Oj.
Jag skulle nog göra det aningen tydligare.
Mm-hmm.
Som vi pratade om lite innan här, så har du också många projekt på gång.
Mm.
Så bara för att du liksom verkligen ska få ut så mycket som möjligt av allt som du också bara öser in tid och energi på.
Spännande.
Så tror jag faktiskt att jag skulle ta ett helhetsgrepp om dig. Mm. Hur skulle det kännas om jag tog helhetsgrepp över
det? Ja, men det är fantastiskt. Du sa innan precis här som sa att du sa att jag var en liten gubbe i kavaj.
Nej, jag sa att du var ett litet barn i kavaj.
Alltså, snart gubbe. Så, men det är ändå en... Det känns ju inte som att det säljer. Barn i kavaj känns ju inte som en stor säljare.
Men Alexander, uppenbarligen så säljer du ju, för du är ju framgångsrik.
Ja.
Eller hur?
Barn i kavaj säljer. men om vi börjar på det då, med personliga varumärken.
Ja.
Vad gör att man får ett bra personligt varumärke och vad gör att man får ett kast varumärke fast man skulle kunna ha bättre?
Ja, men jag tror att det bottnar sig, och det är det som min bok också grundar sig i, att det handlar om dig som person, din personlighet och vad det är liksom som är din drivkraft, vad du brinner för, vad ditt liksom hjärta vill med dig i livet, och att man liksom ska våga ta för sig och njuta av livet. Och även, alltså, för jag tror att vi lever i en tid nu också där man konstant jämför sig med andra, så jag tror att man oftare befinner sig i ett skede där man ifrågasätter sig själv och det man har åstadkommit eller inte kunnat åstadkomma, och kanske hamnar i svacker där man tycker synd om sig själv och så vidare, och upplever att alla andra har det så bra och det går så bra för dem och de är framgångsrika och det glänser om dem. Så jag tror att det är viktigt att man också tar sig tid och liksom gör en självrannsakan, går in i sig själv och faktiskt också då ser vad man är bra på. Och vad man kan bli absolut bäst på. För alltså, vi är ju unika som individ. Och det är ju av en anledning. Och då tycker jag också att man ska ta tillvara på det.
Men det är lätt att brottas med dåligt självförtroende där.
Mm.
Hur har du brottats med det?
Ja, men alltså, dels så just det här med självförtroende och självkänsla. Tror jag också kommer med åldern. Men jag upplever i alla fall, om jag ska utgå ifrån mig själv, att jag har blivit tryggare för varje år som går.
Men jag har ju aldrig sett dig med dåligt självförtroende. Alltså spontant bara, är ju du, det känns ju som att du är den i Sverige som har bäst självförtroende.
Tack. Men du har också sett mig för första gången när jag klev in i Idoljuryn. Och då var jag ju 30 plus. Hade du träffat mig när jag var 25- eller så, innan det.
Men du var en tuffing då också. Jag har läst din bok, också... du var en hårding då också. Alltså. Inte men... för att jag träffade dig då, men du var ingen mes.
Nej, jag kanske aldrig var en mes, om du vill använda den benämningen. Men jag tror att det fanns en osäkerhet. Och den osäkerheten har jag ju också dels kunnat liksom ta reda på vad är det som ligger till grund och utveckla det mer till en trygghet över åren som gått. Så det är det jag menar, och alltså, jag tror att alla människor kan förstärka sin självkänsla och självförtroende, och det handlar i grunden om att man måste våga tro på sig själv, för man söker ju oftast bekräftelse hos andra. Man vill ha en samhörighet och man vill liksom känna sig sedd och uppskattad, men jag menar på att du måste ge allt det till dig själv först innan du kan börja få det av andra. Och det är tufft, jag säger inte att det är något som enkelt. Men jag tror verkligen på att man kan uppnå det om man lägger den tiden och energin på att jobba med sig själv.
Men använder du av några så här tacksamhetsövningar eller några kallduschar eller några andra typer av övningar för att stärka din egen självkänsla eller självförtroende? Typ så här, när du går och lägger att du tänker, eller så här, när du kollar i spegeln och tänker på tre saker som är så fantastiskt med dig, eller...
Mm. Riktigt så klyschig är jag inte. Men däremot...
Har du några andra grejer som du gör?
Nej, men varje dag... Så, alltså det kan vara att jag går ner för gatan på väg till ett möte. Så kommer det till mig att jag känner att så här, jag är frisk, jag mår bra. Stockholm är en fantastiskt vacker stad. Alltså, att jag omedvetet uppskattar små sakerna i livet. Och det kanske kommer från min tid när jag bodde i London. Därför att då, varje gång jag kom hem, när jag landade på Arlanda och fick andas den friska Stockholmsluften. Jag har ju aldrig tidigare reflekterat över det. Men det var en sån, alltså, euforisk känsla av att bara få liksom andas fräsch luft.
Var det äcklig luft i London?
Ja, men den är inte lika uppfriskande för kropp och själ. Eller en sån sak som att jag kan dricka kranvatten i Stockholm. Det går inte att göra i London. Så jag vet inte, som sagt, saker och ting kommer ju under livets gång till en.
Och till det här personliga varumärket, måste bara gå in på det igen. Ja. För att det är ju så otroligt viktigt. Och vi alla är ju på Instagram, är vi ju liksom det vi utstrålar. Och nu är det ju verkligen så också, när alla sitter och kollar på LinkedIn, på Instagram, vad folk gör. Och det blir så här ett digitalt CV, var man än är någonstans. Om du skulle ta in en person, en artist exempelvis, och så här coacha den. Vad för frågor skulle du vilja att den personen ställer sig om sig själv? För att man ska få reda på vart den ska någonstans, eller om den är på rätt plats.
Mm. Jag tror så här, oavsett om det är artist eller som du själv är inne på, Alex, att så här, alla på något sätt har ju en offentlig plattform. Även om det då är låsta profiler eller öppna profiler, så exponerar man sig själv till en bredare skara människor än vad man kanske alltid tidigare har gjort. Och då tycker jag att det är viktigt att man tänker för sig själv att så här, hur vill jag uppfattas? Vad är det jag vill kommunicera? Vilka liksom saker i livet är det jag brinner för? Så om vi då ska ta artist som exempel för att kunna konkretisera det. Som artist, vad är det för liksom image du vill lyfta fram som artist? Vad är det för budskap du vill förmedla med din musik? Och sen för att också få ett engagemang och ett större intresse kring dig som artist. Vilka andra frågor, liksom ståndpunkter, har du politiska intressen, samhällsfrågor, miljö, eller liksom har du andra hobbies som du vill lyfta fram, något med din personlighet, så att också du kan få den här, eller dina följare och fans kan få den här samhörighetskänslan. Jag skulle vilja hävda att det är det som har gjort att idag är ju influencers de största superstjärnorna, därför att de skapar ett sån enorm connection med sina följare. Och artister generellt har haft väldigt tydliga avgränsningar, för att man har väldigt mycket integritet och man vill låta musiken tala för sig själv och man vill inte vara en sellout och det är för kommersiellt och säga och så. Och det blir till slut att du är för sluten, så det är ingen som får en uppfattning av dig. Och framförallt idag när det är så enormt mycket musik som släpps, så många nya artister som kommer på löpande band, då är det inte så konstigt om du bara blir en låt på en spellista.
Om vi drar tillbaka lite grann här, för att någonting som du har gjort också genom hela ditt liv, det är att jobba hårt.
Mm.
Work hard.
Mm.
Och när började du att jobba hårt som liten?
Men jag började sälja jultidningar när jag var jätteliten. Och sen,
knackade du dörr då? Eller?
Ja,
I
där jag bodde, i Akalla. Ja, på Mariehamnsgatan. Jag fick inte gå för långt heller för mina föräldrar, så de tyckte ju att det räckte liksom om jag knackade dörr i huset eller max gick till grannhuset. Det var ju sådana lägenhetskomplex och det var ju en hel del dörrar att knacka på. Och det var många vänliga själar som ändå la en beställning eller två. Och det fanns ju olika kriterier liksom för vilket pris man fick eller vad belöningen skulle vara.
Vad var drömmen då att komma upp till?
För jag minns ju inte vad priserna var nu. Men jag tror att jag ändå oftast höll mig i de högre kriterier eller nivåerna. Men från det så började jag ju sommarjobba. När man fick, höll jag på att säga, men jag var 15. Och då började jag jobba på Gröna Lund på somrarna. Och där stod jag ju liksom 5 veckor av min sommar gick åt att stå i lotteristånd på Gröna Lund. Jag minns en sommar väldigt väl. Det var inte fint väder. Och att stå i ett lotteristånd på Gröna Lund när det inte är fint väder, det betyder att det är inga folk där. Jag hade ju liksom ingenting att göra. Det var långa pass. Men som sagt, jag tjänade jättelåg timlön. Jag tror inte det är lagligt idag. 36 kronor i timmen.
Ja, men det är ändå det är stabila 36.
Ja. Men,
10 timmar 360.
Ja, jag tror att jag fick kanske ihop 4-5 tusen på de där 5 veckorna.
Nej, men det är inte fysiskt.
10 timmars arbetsdag per dag eller något sånt.
Men du skrek också.
Det var ju så mycket pengar för mig.
Ja.
Jag blev ju överlycklig när jag fick de pengarna. Och jag spenderade dem på ungefär 3 minuter.
Fick du skrika mycket då också? Adam, min bror, han jobbar också på Gröna Lund, och då såg jag han där en gång och då stod han och skrek ganska mycket så här, lotteri, kom och köp och sådär typ.
Jaha, Nej, jag var inte så säljig.
Var det många som hörde, som kom fram och gav dig lapp och sånt att du ville att de skulle ringa dem?
Det hände. Jag var ju väldigt ung också. Så det var konstigt ibland.
Fast det kanske finns unga killar eller tjejer där som tyckte du var intressant. För jag kommer ihåg det att jag gick på Grön en gång, så gav jag en av de här lotteritjejerna en lapp.
Du gjorde det?
Hon hörde aldrig av sig, men jag gav i alla fall en lapp där.
Va?
Ja, då tänkte
du var
jag
en
så här,
av dem?
Ja, då tänkte jag så här, gud vad många som säkert gör samma sak.
Inte så många, men det hände. Ja, nej, jag stod inte och skrek så mycket.
Nej.
Nej, men folk kom. För det var ju, det fanns ju olika lotteristånd beroende på vad priset var i det lotteriståndet. Det var det som gjorde att folk kom dit eller inte.
Mm. Mm. Och sen så granskades du en del också. För du gick ju på högstadiet på Kungsholmen.
Mm.
Och sen gick du Tensta gymnasiet.
Ja.
Vilket uppsving. Hänga på Kungsholmen först och sen så hoppar man i Tensta.
Ja, men jag tror att det också visar på att jag har alltid gått min egen väg. Just det här som jag nämnde om att man alltid vill känna samhörighet och så vidare. Mina val, anledningen till att jag hamnade på en högstadieskola inne i stan, trots att jag bodde i Akalla, som är då en förort i Stockholm, var för att mina föräldrar upplevde att skolan i Akalla började försämras. Och det var några av mina klasskompisar som skulle börja på den här skolan i innerstan. Och då ansökte mina föräldrar om det också. Och jag hade ju såklart ingenting emot det. Jag ville gärna följa med mina vänner. Så då började det där. Men samtidigt då, sen när det kom till att välja gymnasieskola, då valde jag efter den linje som jag tyckte var mest intressant. Jag valde ju inte då gymnasieskola efter vart alla mina kompisar skulle börja. Så då är det klart att så här, det var ju kanske max en person, tror jag, från min högstadieskola som också började på samma gymnasieskola som mig. Så nej, men det var det som avgjorde mitt beslut. Men så det har ju att göra med att, och jag har reflekterat mycket över det nu också när jag har skrivit min bok, att så här, vad är det ändå som har gjort att jag alltid vågar stå på mig eller liksom vågar göra det jag känner är rätt och det jag vill göra. Och det är väl för att jag alltid har liksom sökt efter min egen väg. Och så här, vad är det jag vill uppnå? Så jag har haft mål för mig själv. Och det gör ju att då blir man ju kanske heller inte så påverkad av vad alla andra tycker och tänker.
Berätta hur du satt upp de där målen. Alltså vilka typer av mål du har haft.
Mm.
Och
de har ju givetvis inte alltid varit så medvetna. Utan det kommer ju med åldern, även där skulle jag vilja säga. Jag har ju också en ganska impulsiv sida av mig. Men den har jag också lärt mig att kontrollera. Så att det har blivit en bra symbios med åren. Men jag tycker att hela syftet med att så här, våga drömma, våga tro på sig själv och sätta upp liksom en vision och mål, det blir också det som, för mig har det funkat, att det är det som blir drivkraften. Det är det som gör att jag tycker ändå att det är kul att fortsätta anstränga mig. Sen så kanske det blir avvikande på vägens gång och det inte blir exakt det mål jag hade satt upp för mig. För det är något annat som jag finner mer intressant på under resan. Men jag tror att så här, huvudsaken är att det är det som gör att du kan fortsätta blicka framåt.
Jag läste den här texten i din bok.
Mm.
Där står det så här: ska du nå framgång måste folk tro på dig. Ska andra tro på dig måste du göra dig själv. Ska du tro på dig själv måste du veta vem du är. Alltså måste vi börja där.
Bra, va?
Mm. Det var fyndig. så att, men det här då? Alltså att, ska man nå framgång så måste folk tro på en, och då måste man börja med att tro på sig själv.
Mm.
Det är ju ganska svårt i den här åldern, vi säger så här, under 25 kanske där någonstans.
Ja.
Och runt 17, 18, 19, 20. Det är ju rätt knepigt att tro på sig själv. Och man bryr sig ju så otroligt mycket om vad alla andra gör och titta på andra. För det är ens värld då.
Och jag håller absolut med om det. Det håller jag absolut med om. Och som sagt, jag själv har ju varit likadan. Men vad jag ändå skulle vilja uppmuntra till, även när man är i den unga åldern, är att ändå, om du bara är ärlig med dig själv, alltså du kan ju själv sitta och reflektera och tänka och känna efter. Sen så kan du ju också göra bedömningen så här, vill jag ta det vidare och även berätta för mina kompisar om det eller inte, eller för mina föräldrar. Men om du ändå är ärlig med dig själv och tillåter dig att så här känna att så här, men det här är faktiskt det jag vill, eller så här känner jag. Och att bara liksom testa, våga säga vad du tycker en gång och se vad som skulle hända. Alltså, och, så lite det, att man, jag vill bara att det ska bli som en ögonöppnare. Så att man inte tror att så här, nej men jag vågar inte, eller det, jag kan inte ta för mycket plats, eller då kanske jag förlorar mina vänner eller liksom. Utan jag tror faktiskt snarare att du kanske oftare kommer se att det finns andra som håller med dig. Och andra som känner som du. Och andra som tycker som du. Om du väl börjar liksom våga men framföra det. Så man kan ju testa.
Mm. Och något som du också testar väldigt mycket, det är ju det här att söka alla de här olika jobben.
Ja.
Och typ få de flesta också. Alltså det är ju så många olika jobb som är så himla tunga. Du började jobba, första jobbet som verkligen, det var att du var PR-svarig på Warner.
Mm.
Warner Music, och då pluggade du på Bergs.
Ja.
Och sen bara så sökte du jobb där.
Ja, men jag menar, det är klart att... och just så här, karriärsdelen i min bok... Alltså, det här är ju en bok som... karriärsdelen blir liksom som en följetong. Min karriär blir som en följetong i boken. Så det är ju inte fokus på mitt liv och min karriär. Utan det här är ju mer som en handbok. Där jag också vill kunna inspirera och ge tips och råd. För det är ju också en fråga jag oftast har fått... sen jag klev in i Idoljuryn. Liksom, hur gjorde du? Vad pluggade du? Vad är ditt tips till mig? Jag vill söka det här jobbet. Eller så här, hur kan jag ta mig in i musikbranschen? Så därför vill jag också skapa en bok där jag har möjlighet att också kunna inspirera och som sagt ge konkreta förslag på hur man kan gå tillväga. Men då med inspiration från mig själv. Och därför blir liksom min karriär blir som en röd följetong i boken. Och det blir inte så detaljerat. Och då ska man ju komma ihåg att kring varje tjänst som jag någonsin har sökt. Jag har ju skrivit ihop ett CV, jag har skrivit ihop ett personligt brev, jag har gått på anställningsintervjuer, jag har ju varit liksom en av flera kandidater. Så det är inte så
att... 500 kandidater på Universal-jobbet här för mig.
På Gant.
På Gant var det.
Ja. Och det var faktiskt...
Men berätta lite tips och tricks för alla som söker jobb och ska försöka... Vad har du gjort och vad har du för grejer att dela mer av?
Men om vi tar det här jobbet på Gant, för det var alltså en sån platsannons, tror jag heter, på Arbetsförmedlingen som jag såg, om en traineetjänst på Gant. Jag tyckte det lät väldigt spännande och roligt, och liksom, jag hade ju inte varit i modebranschen tidigare. Jag kände ingen som jobbade i modebranschen heller. Jag kände ingen som jobbade på Gant. Men jag tyckte att uppdraget lät intressant, och jag kände ju till varumärket Gant. Så jag började liksom kolla runt på internet och se. Man kan ju liksom nu för tiden, du kan ju hitta all information. Jag hittade ju deras tidigare marknadsföringskampanjer, jag var inne på deras hemsida och jag såg ju liksom vad det är för typ av varumärke, kan man säga. Och en av uppgifterna i då den här ansökan var att man skulle skicka in en presentation om... Jag tror att det var att man skulle visa vad man tycker att varumärket ska göra för framtida samarbeten.
Mm.
Det här var efter att jag hade kommit förbi första steget. Alltså efter att jag skickat in CV och personligt brev. Så jag slängde ihop en presentation. Som jag sen också då fick hålla i för marknadschefen och PR-chefen.
Alltså stå framför dem och hålla presentation för dem?
Ja. Utifrån mitt perspektiv och min uppfattning och intryck av varumärket.
Seriös arbetsintervju?
Jajamän, för en traineetjänst.
Wow.
Ja, men det var också väldigt två smarta och professionella kvinnor, marknadschefen och PR-chefen. Så jag gjorde ju allt där. Så som sagt, alltså, det har ju inte liksom skett bara av att så här, jag har ringt och sagt hej, jag vill jobba hos er, så har jag fått ett jobb. Jag har ju ansträngt mig och jag har tänkt till. Jag har anpassat varje ansökan utifrån den arbetsplats som jag skickar ansökan till. Jag har aldrig slängt iväg generiska saker. Ja, ja, men jag tror det är det. Att så här, du måste bestämma dig, så här, vill du verkligen det här? Varför vill du? Och sen så får du börja tänka till. Och alltid hitta ett sätt där du kan särskilja dig från mängden.
Jag berättar några av de sakerna då. Om du skulle slängt någon av de här ansökningarna som du har slängt iväg, är det någon som du är lite så här extra stolt över? Att du hittade någonting spännande som du märker direkt att de nappade på? Eller att du skickar iväg någonting? Mm. Så att du ger lite exempel på det.
Jag tror att det handlar väldigt mycket om att du måste kunna formulera dig i text. För som sagt, det är ett CV och ett personligt brev du ska skicka in. Det man absolut ska undvika är för mycket text. Så det kan hända att du måste sitta och skriva om CV:t och personliga brevet om och om igen. Men det är det värt. Hitta sätt, smarta och bra och fyndiga sätt att på ett snyggt sätt sälja in dig själv. Och det är svårt. Det är inte alla som har den liksom möjligheten eller kunskapen. Och till en början så tog jag alltid hjälp av min stora syster när jag sökte en extra tjänst på Intersport när jag pluggade på universitetet. Då hjälpte ju hon mig. Så jag har ju också lärt mig under vägens gång. Men jag tror, alltså i alla fall första intrycket när du skickar iväg en arbetsansökan, det är ju CV:t och det personliga brevet. Personliga brevet gör det verkligen till ett personligt brev. Där du lyfter fram dig själv, dina absolut starkaste kvaliteter som är gynnsamma för det bolag som du söker jobb hos. Inte generellt i livet, utan du måste förklara för det här företaget vad vinner de på att anställa dig? Och CV:t, håll det till det som är relevant för tjänsten du söker. Allt annat är ju inte intressant. Och då kan man sålla bort det.
Släng det i sopkorgen.
Ja. Så liksom läs annonsen, jobbannonsen. Och utifrån den uppfattning du får av vad de är ute efter ska du skapa det CV:t och det personliga brevet.
Och hur har du jobbat med fake it till you make it då? För att du har kommit in på arbetsplatser som du inte har haft någon erfarenhet av.
Nej.
Och antagligen fått uppgifter som du aldrig någonsin har gjort.
Mm.
Och då måste man ju stå på sig.
Ja, men jag tycker att sunt förnuft kommer man långt med i livet. Och visst, jag har ju kommit in i branscher och bolag som jag inte varit på tidigare. Men jag har ju ändå liksom, jag har pluggat i många år och jag har ju en utbildning som grundar sig i det som jag sen har jobbat med. Marknadsföring och PR. Så jag har ju väl liksom haft ett hum om vad det handlar om i alla fall. Sen om det sällan är så som du faktiskt läser dig till i skolan. Men jag har ju alltid haft ett intresse för kommunikation och marknadsföring. Och det är ju alltid också det jag har jobbat med. Så som sagt, jag tror också på att det är en framgångsfaktor att om du gör någonting som du faktiskt tycker är kul, som du brinner för och som du har ett genuint intresse för, så blir det också enklare att åstadkomma bra resultat.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hur var det att åka till LA när du bestämde dig för det?
Det var coolt. Det var roligt. Jag festade ett år. Sen var det dags att komma hem.
Hur var det då? För att när jag varit i LA någon gång, eller det var ett gäng år sedan, men då var man runt på någon nattklubb och så pratade man med folk och alla var ju filmskådisar och alla var artister och alla var liksom rätt mycket på allt.
Mm.
Hur är det att leva där med? Jag var där i 2-3 veckor bara.
Mm.
Hur var det året?
Alltså, jag hade det jättehärligt, roligt, många goda minnen. Och liksom, jag tar det för vad det är. Jag åkte dit när jag var 25, knappt 25. Och som sagt, jag festade och hade kul. Och på det hade jag trainee på Universal och jag pluggade också Music Business Management på Musicians Institute. Allt det här, alltså den här skolan, för jag var ju där på ett studentvisum. Jag hittade skolan på internet. När jag gjorde de här sakerna så fanns det ju inte en uppsjö av skolor och utbildningar och så som det finns idag. Nu är ju valmöjligheterna betydligt fler. Men jag hittade skolan, gick igenom den ansökningsprocessen som var hur mycket pappersarbete som helst. Så det är klart att återigen, det var en process bakom det. Och jag kom in på skolan och sen när det var dags att söka traineetjänst genom skolan så gick jag igenom alla företag som fanns och Universal Music har ju alltid varit det största skivbolaget i världen och jag har ju velat jobba på det största skivbolaget i världen så därför var det mitt mål. Så liksom, det var den enda platsen jag tänkte att så här, jag måste ha en trainee där för det här är min väg in om jag sen vill söka jobb på Universal. Samma där. Vad är det för traineetjänst som är ute? Det var en process bakom det som jag gjorde genomtänkt. Jag fick traineetjänsten. Sen så kan jag erkänna att jag ibland ringde in och sjukskrev mig därför att jag hade varit och festat kvällen innan. Så det är väl också så här, mina prioriteter som 25-åring såg ju annorlunda ut. Men jag hade ändå en plan. Och jag skötte mig ändå snyggt, givetvis. Men jag menar bara på att jag vill inte ge en bild av att heller så här, allt har varit en dans på rosor för mig heller. Utan jag har ju också levt och haft roligt på vägen.
Hängde du en massa rockstars där, eller?
Ja, men jag var ju på nattklubbarna. Och,
vilka såg du då? Eller satt i samma bord med, eller?
Ja, men alltså
liksom?
Jag har ju...
Du har väl hängt med de flesta också?
Ja, men precis. Så, men det här var innan jag började jobba i musikbranschen. Jag hade ju varit på Warner innan i och för sig. Men det stora var ändå när jag träffade Leonardo DiCaprio.
Wow.
Och det var ju då alltså på en liten mindre bar. Så jag hälsade ju på Leonardo och han sa hej, hello Nicky.
Wow.
Och efter det fick jag inte ur mig så mycket mer, kan jag säga. Jag satt mest bara där.
Och hur kommer det sig då? Han hade sett dig då och sen kom fram till dig.
Nej, jag var där med några av hans vänner och mina vänner.
Ah, okay.
Så han kom dit för att hans vänner var där. Gick
det någon tanke då så här att fan, han kanske gillar mig? Tänk om det är han och jag.
Inte en enda tanke.
Det hade jag tänkt om han hade sagt hej till mig.
Du
jag
hade bara, det.
Fan, jag kanske är gay ändå.
Du alltså. Har en chans, Alex.
Jag kanske, ja. Ja. Nej, magiskt alltså. Han är fantastisk. Okej.
Okay.
Ja. Det var kul. Hänger lite med Leonardo DiCaprio.
Ja, Nej, jag hänger och hänger. Men jag träffade honom vid det tillfället. Men han var en flitig nattklubbsbesökare på den tiden. Vilka fler såg jag?
Såg man han med så olika tjejer varje gång? Att han hade en drös, typ 10 brudar som gick efter honom, barnen gick.
Ja, fast, alltså, det var ju inget unikt för honom. Utan alla drinkbord hade ju drös med tjejer runt sig. Så det var ju liksom inte...
Ja, det är sant.
I LA var det ju väldigt mycket den kulturen på den tiden.
Det är svårt att komma in så här 8 grabbar på ett ställe.
Ja, eller om du köper ett drinkbord för $100,000, då är du välkommen.
Då är jag välkommen, ja. Vi åkte dit, när vi var där med ett grabbgäng, men vi stod ju där och knackade på, liksom, men vi fick inte komma in någonstans. Ja, vilka är det? Nej, men det är jag och mina 7 lumpapolare. Liksom. Kan man ta en öl i baren?
Ja, precis. Vi vill bara ha en öl.
Vi tänkte bara gå in och ta en öl och bara snacka lite, ta det lite lugnt. Nej, det var ju inte helt enkelt kanske.
Nej.
Så då.
Ja.
Ja, men vad kul. Och då hängde du där i LA. Du, jag har ju en sån pinsam story från LA. Jag måste ju dra den.
Ja, gärna. Vad hände då?
Nej, men jag var ju där med min bästa polare. Och sen så tänkte jag ju så här, så som många tänker i LA, att fan, det här är ju chansen i livet så här, mm. när man är här. Så jag hade då tagit massa foton hemma, printade ut dem. Och sen åkte jag runt på olika modellagenturer och hoppas att de skulle signa mig. Nu börjar, ni såg inte Nicky, men hon bara garva så mycket nu, så det ser nästan ut som att du kräktes upp dina lungor. Så jag åkte runt. De bara hello, hello. Och sen så kom jag med så här, du vet, så här, printade från en skrivare. Så hade jag satt så här, typ en plasttråd runt om den. Det var ju två hål och sen tar man lite liksom, ja. Plast runt mm. så att man kan bläddra. Fast det blir så svårt att bläddra fortfarande. Ja. För att det inte blir så här enkelt. Det blir ju ett hack.
Det är inte stadigt liksom.
Nej, och det var inte, och sen var det papper med lite egna gjorda hål. Och sen, nej, du har inte sett mig på någon Hugo Boss-reklamen.
Nej. Men kanske snart.
Ja, men jag är inte den som är den. Eller inte de heller, hoppas jag.
Nej. Ja, vem vet.
Ja.
Ja. Ja, men vad kul. Man ska ju följa sin dröm, som sagt. Du försökte.
Ja, ja. Verkligen. Det är ju synviktigt. Mm. Synviktigt.
Kan du berätta den historien för Elvisen?
Ja, men jag har faktiskt ju fått ett uppdrag i Sverige. Aha. Där jag var faktiskt på billboards, skulle jag vilja säga. Men utomhusreklam över hela Sverige.
För?
Nej, men det var så att jag fick ett uppdrag. Mm. Det var en som hörde av sig och sa att nu får du möjligheten att liksom slå igen på riktigt.
Modella.
Ja, mm. Jag bara, jäklar. De bara, nej, men det är för ett stort svenskt varumärke. Jag bara, vilka då? Ja, men det är de här. Så att jag var med OLVs nya nötblandning. Så jag var neandertalare. Så att man såg en grottmänniska på Clear Channel överallt. Alltså, så hade de plastat in mig. Jag stod en grottmänniska och stod så här. Med nötter.
Var det okej?
Ingen kände igen mig.
Alltså då vill de bara ha det för att du är lång?
Ja, inte bara kanske, men...
Men om du hade mask på dig?
Ja, de hade plastsilikon i hela ansiktet. De drog ut mina ögonbryn så att de stod ut kanske 5 centimeter och liksom förstorade allting. Så jag såg ut som grottmänniska. Hår i hela ansiktet hade jag.
Ja, men ändå, det var ett uppdrag.
Ja, ja, 2,5.
Bra.
Ja, visst.
Bra. Så
de start liksom. Men ja.
Jag antar att ditt timmar bodde högre idag än vad det var då, men som sagt.
Ja.
Kan du bocka av det? Då har du varit modell.
Ja, jag har ju varit neander stenåldersmodell.
Ja, bra. Snyggt.
Och sen drog du till London.
Mm.
Du fick jobb.
Men det är ju några år emellan där.
Det är några år emellan, ja.
Jag landade ju i Stockholm. För jag fick ju då, som också var mitt mål, jag fick ju jobb på Universal i Sverige. Så jag hade ju också mina första arbetsintervjuer över Skype. Och det var ju, alltså det här var ju 2011, så det var ju inte något
inte
som man gjorde.
Det är inte coronatider liksom.
Nej, också, det var ju inte, det tillhörde inte vanligheten. Så nej, men precis, jag kom hem och jobbade på Universal i Sverige. Efter det fick jag jobb på huvudkontoret i London.
Mm. Hur var den tiden, London-tiden?
Det var roligt, kul. Jag älskar London, jag har faktiskt börjat sakna London nu.
Skulle du kunna tänka dig att flytta dit?
Nej, jag kommer inte vilja bo där. Det var väl någonstans det, jag och min man. Vi flyttade ju till London tillsammans. Och efter att vi hade varit där i 3 år så det är då man också, eller vi kände att vi var tvungna att ta ett beslut. Vill vi vara kvar här eller vill vi åka tillbaka till Sverige? Och vi båda ville ju hem till Sverige. Så jag åker gärna tillbaka till London för att besöka staden, en fantastisk stad. Enormt utbud av allt. Det är en sån levande stad och alla är så liksom egna där. När du går på gatan, du ser typ ingen som ser den andra lik. Allt ifrån klädstil till hårfrisyr till liksom, alla är så unika och det är så häftigt. Här kan det ju väldigt snabbt bli väldigt homogent. Beroende på stadsdel eller gata eller så. Alltså här menar jag då i Stockholm. Men jag trivs bra i Sverige och det är Sverige jag vill bo i.
Mm.
Om jag inte får för mig att flytta till Kenya och börja jobba på en lodge eller något sånt. Det hade varit häftigt.
En lodge?
Mm.
Vad är det för någonting?
En safari lodge. Alltså reservat.
Jaha. Alltså att ni åker typ
till Masai Mara.
Mm. Typ som guide, eller?
Ja, eller driva lodgen.
Ja, ah, är det någon liten hemlig dröm?
Men det kanske. Ja.
För det är ganska stor skillnad från livet idag.
Ja, det är det.
För du har inte ens ett hunddagis här hemma.
Jag har heller ingen hund som jag kan lämna in på ett hunddagis. Nej, men
det där är ju spännande så här, att hur hade livet sett ut om man bara fick göra något helt annat?
Ja, men då hade jag gjort det. Vad hade du gjort?
Men det finns så himla, det finns så mycket saker som jag hade velat göra. Alltså. Mm. Men jag hade verkligen velat ägnat en stor del av livet så att till mig själv, inte i en storstad.
Mm.
Alltså typ ha väldigt så här fridfullt. Alltså, men kanske så här Thailand, dyka, kanske. Men så här, Nya Zeeland har jag alltid velat åka till. Alltså vandra mycket kanske.
Mm.
Eller så här, mitt liv som jag skulle vilja bygga upp nu, det skulle vara typ att man inte gör, alltså det är ju mitt drömliv. Jag skulle vilja liksom sy ihop, men så här, typ ingenting till ett.
Mm.
Typ att man börjar på morgonen typ yoga, så kanske man kör lite paddeln och sen så går man och käkar lunch och sen så börjar man jobba typ ett.
Ja.
Det kanske är ju för sig så som alla gör nu under coronatiden. De säger att de jobbar heltid, men alla är ju permitterade. Så. men så här, att man lägger ännu mer tid på sig själv och kommer ifrån så här en väldigt stress och hektisk vardag.
Mm.
Och sen väljer man väldigt komprimerat att här ska jag ha väldigt stressigt och hektiskt kanske. Men sen kan man lägga ännu mer tid på det man tycker är kul bara. Mm. Jag älskar ju paddel nu. Jag har ju blivit värsta paddelnörden.
Du och resten av Sverige.
Ja.
jag spelade
Elaine som sitter här också, hon är värsta paddelnörden. Hon skriver till mig typ varje dag. Hon bara, du paddel.
Spelade paddel för 3 år sedan. Och det var helt okej, men jag tycker att tennis är roligare.
Du, Kronlund spelade med för några veckor sedan.
Ja.
Han slaktade ju mig totalt.
Ja, men han har blivit bra. Men alltså, han spelar ju också så ofta han får, som han säger. Och det är då av hans fru som han får spela.
Men okej, okay, dina drömmar då? Och mycket är ju det du har gjort är ju att du har följt dina drömmar.
Ja.
Och vad, hur ska man tänka kring drömmar, tycker du?
Jag tycker att man ska tillåta sig själv att drömma. Jag tycker också att man ska reflektera över varför har just jag den här drömmen. Är det verkligen din dröm, eller är det vad kanske ditt kompisgäng eller folk på din arbetsplats eller din familj som egentligen har den drömmen åt dig? Är det din dröm, så tycker jag att man också ska fundera på att så här, är det inte värt att testa? Jag menar, alltså, i Sverige får man ju faktiskt vara tjänstledig. I 6 månader är det väl. Att testa på att plugga eller testa på att starta eget. Alltså det finns ju så mycket möjligheter i livet som jag tycker att man också ska ta tillvara på. Därför att jag tror väldigt sällan att man faktiskt förlorar något på att våga chansa. Och om det är en återkommande dröm, något som du verkligen inte kan släppa, då kanske det också är värt att fundera på så här, okej, men vad är det som gör att jag inte kan släppa det här? Och det kan ju också vara att det är det som blir din stora framgång. För att alltså, om du gör någonting som du är absolut bäst på, så kommer ju du också bli som mest framgångsrik där. Än om du gör någonting som du liksom inte riktigt bryr dig om, och det finns någon annan som är bättre än dig ändå. Liksom så här. Så jag tycker att man är skyldig sig själv att delvis våga drömma, men också fundera på så här, vad är den här drömmen? Varför har du den? Och ta tillvara på den.
Har du några saker som du vill göra i ditt liv? 10 år, 20 år eller
ja,
när
precis.
Som helst? Har du några checkgrejer som du skulle vilja?
Men just nu, jag är väldigt glad och stolt över min bok I Can Make You a Star, som precis har kommit ut. Och den blir ju liksom, jag tar ju avstamp i den för nästa del i min karriär. Det här är ju det jag vill jobba med framöver. Just med personligt varumärke. Jag kommer vara ute och föreläsa och ha workshops och one-to-one coaching. Så jag håller på att ta fram allt det underlaget
nu,
parallellt med boken. Men som sagt, jag har ju alltid jobbat med stora kommersiella bolag. och varumärken. Men jag har också jobbat i branscher där jag har sett vikten av att liksom just det här med personligt varumärke behövs även hos individen. Alltså work your brand är ju en term på liksom arbetsplatser i USA och i England. Att så här, du måste också på en arbetsplats våga visa upp dig själv. Våga ta åt dig äran för saker och ting som du har gjort. Visa framfötterna. Berätta för din närmsta chef vad du själv ser för planer och visioner för dig själv på bolaget. Liksom gör dig hörd och sedd. Givetvis så måste det finnas en dos av ödmjukhet i det hela. Och att man liksom ska kunna samspela med sina kollegor. Men jag tror att motsatsen som jag oftast får höra är att säga, men inte ska väl jag, och jag skulle aldrig kunna göra det, och det går så, alltid så bra för honom, och nu har hon blivit befordrad, och ja, han tog åt sig äran för det som vi gjorde tillsammans. Att det blir lite mer att så här, inte ska väl jag, eller jag ska inte kliva någon på tårna, eller jag ska inte ha vassa armbågar. Men det är inte det handlar om. Jag tycker det är fel sätt att se det på, utan det handlar om är att så här, du ska skapa den väg som du förtjänar i livet. Alla ska göra det. Så det är det som är min dröm och min plan just nu. Och jag jobbar ju långsiktigt som sagt. Så jag lägger grunden nu, och 2021 och framöver är det där mitt fokus kommer vara.
Om man går in på en annan sak, och det är ju det här kopplat till det här också. Mm. Det är det här med misslyckande och motgångar.
Ja.
Vad har du för tankar kring det?
Jag har haft motgångar och misslyckanden genomgående i mitt liv. Och jag tror också det är det som har gjort att så här, min personliga utveckling har alltid gått framåt. Jag är ju också en person som alltid säger vad jag tycker och tänker, och det är klart att det kan stöta sig med folk. Men det är viktigare för mig att göra det än att känna att jag fastnar i ett sammanhang eller situation där jag blir överkörd eller förminskad eller inte uppskattad. Och det grundar sig ju också i att jag gör ju alltid ett bra jobb. Jag har hög arbetsmoral och jag är alltid väldigt respektfull och hänsynsfull gentemot mina medmänniskor. Så någonstans förväntar jag mig också det tillbaks. Eller jag förväntar mig av andra detsamma som jag ger till dem. Och det kanske är fel att ha sådana förväntningar, har jag också reflekterat över. För jag tycker någonstans att så här, man ska bemöta och vara den man vill vara oavsett hur andra är. Men samtidigt så ska man inte tillåtas att trampas på eller liksom sättas på plats eller förminskas. Förstår du? Så det är en fin balans där.
Skulle inte du kunna berätta några av dina så här tuffaste motgångar eller misslyckanden? Jag gillar ju inte att säga misslyckan, för jag tycker att allt som går fel är ju en lärdom.
Ja, precis.
Så att det känns ju inte som, jag har ju svårt att säga så här, om någon skulle fråga mig vad är det för misslyckan, så jag kan berätta om jättemycket saker som gått riktigt dåligt, men jag har svårt att säga ett misslyckande, för man lär sig alltid någonting. Mm. Det ena leder ju alltid till det andra. Så att, men berätta om några tuffa perioder i livet.
Nej, men motgångar jag har haft har väl varit väldigt mycket baserat på min personlighet, tror jag. Och det kan ha varit att så här, jag kanske har uppfattat som för mycket eller för påstridig, eller jag har liksom varit ung och hungrig och velat ifrågasätta och så här, det har inte alltid uppskattats under karriärens gång, utan man har kanske känt att så här, men det blir ju besvärligt att behöva göra med. Kan vi inte bara få ha vårt lugna arbetstempo och inte testa nya saker och så vidare. Så jag har ju alltid fått liksom söka mig ditåt där jag känner att jag menar att jag liksom blir sedd och hörd. Jag har ju inte alltid fått det gratis eller per automatik. Så det är väl, jag skulle inte säga att det finns, för jag menar, om man tittar på saker som har allra störst betydelse i livet i form av hälsa och ens närmsta familj och så vidare. Jag är ju väldigt lyckligt lottad ur det perspektivet. Så motgångar jag har haft under min karriär, det handlar väldigt mycket om att så här, jag har inte bara haft öppna dörrar, utan jag har också haft många dörrar som har stängts.
Berätta någon,
eller liksom dörrar som jag har varit tvungen att knacka på flera gånger.
Eller sparka in kanske.
Nej, men jag tror...
Som sagt, något konkret exempel.
Ja,
då.
Men konkret exempel är nog svårt att berätta på det sättet, tror jag faktiskt.
Varför det?
Nej, men för det blir så specifikt för liksom det tillfället eller det sammanhanget. Men jag tror att så här, i det stora hela så handlar det om vem jag är som person. Att jag alltid har stuckit ut i mängden. Och det är en utmaning i sig, att faktiskt också våga stå på sig själv och fortsätta göra det. Men jag har ju som sagt... Det är också det som har belönat sig i slutändan. Jag menar, jag hade ju aldrig fått idoljuryuppdraget om jag var en person som inte vågar säga vad jag tycker och tänker. Jag hade ju aldrig gått igenom rutan och fått sitta kvar i idoljuryn när de gjorde om den 2016. Allt har sina för- och nackdelar. Och jag har alltid valt att liksom fokusera på fördelarna.
Nu kommer en massa frågor i huvudet, men en fråga var ju så här att jag har ju släppt en låt.
Jaha,
länge sedan. Ja.
Ja.
Jag har ju till och med uppträtt på Voice 08.
Nej, är det sant?
Med den låten för 12 år sedan.
Det visste jag inte.
Nej, men jag är
vill
inte
du bli artist?
Ville eller vill?
Du vill bli artist. Åh, herregud.
Pojkbandsartist? Ja. Nej, men då... Jag i alla fall, jag jobbar som säljare på radion, och sen så sa de att om du säljer in en sponsorskap på Voice 08, liksom, så gör vi vad du vill, vi måste finna sponsor. Och då sa jag så här, men finns det någon möjlighet att jag skulle kunna inleda med någon låt?
Mm-hmm.
Och då sa Håkan Molen, då kanske jag träffat honom på programchef där. Han bara, okej då, liksom. Han bara, de trodde inte jag skulle lösa det. Men då drog jag in en sponsor. Så då så blev han tvungen att hålla sitt löfte. Så att då så, och jag hade ingen låt. Så då ringde jag min polare som håller på med radiojinglar. Jaha. Och frågade om han kunde sätta ihop en låt med. Och sen så körde jag en kompis då. Jag heter Alexander Roland. Och då, han heter också Alexander Roland. Mm. Så att vi startade band som heter The Rolands.
Jaha.
Inför här. Och sen så körde vi en låt då. Men... Och då slog jag sönder en gitarr också på scen. För jag tänkte att första och enda gången jag stod på scen så här. Så då slog jag sönder, för då har man gjort det också.
Okej, okay, så du bockade av flera saker i ett.
Ja.
Men
det var inte det jag tänkte gå in på. Och jag vet inte riktigt vad jag tänkte gå in på.
Du ville bara säga att du har artistdrömmar.
Jag ville bara fråga om jag kan få bli artist.
Svaret på den frågan är nej.
Nej, det är tydligt.
Håll dig till det du är bäst på, Alex.
Fantastiskt, tack. Då har jag svaret i alla fall. Men man måste ändå alltid fråga.
Ja, precis.
Får man inte, kan man inte fråga så vet man inte. Men till dina motgångar, är det många... Eller så, här, så som jag kan tänka mig, det är att väldigt många snackar skit om dig. För att du säger ju att att det är till och med dörrar som har stängts. Då kan jag bara tänka mig, om det är det för din personlighet eller din person eller som du är, då måste det ju vara ganska många saker i fikarummen och runt om där folk, och kanske ganska mycket andra kvinnor. Jag kan tänka mig att du är en sån här tjej som alltid har gått väldigt bra hos män, men det är kvinnor som kanske har haft utmaningar med dig.
Ja, men jag har haft min fair share av dåliga chefer. De har kommit i både kvinnlig och manlig form. Så jag skulle inte vilja säga att det uteslutande har varit kvinnor. Jag har också haft kvinnor under min karriär som verkligen har stöttat och trott på mig. Som har blivit förebilder och inspiration för mig. Men jag har också haft de som har haft svårt för mig och velat motarbeta mig. Men som sagt, det har också varit män. Så jag kan inte... Och sen det här med om folk snackar skit eller inte. Alltså det, jag, som sagt, när man har en persona som jag har, en stor personlighet, jag tar plats, jag syns, jag hörs och jag kan uttrycka mig. Jag har pondus. Det gör folk osäkra. Och då kan det finnas de som känner att så här, henne vill inte jag ha att göra med. Och på sitt sätt försöka förminska det. Samma där, jag har ju med tiden lärt mig att bearbeta det och inte lägga någon vikt vid det. Men det är klart att det var svårt när jag var yngre. Och när jag var ny på bolag och jag hade med äldre människor att göra som inte liksom kunde uppföra sig på ett professionellt sätt.
Det blev du väldigt ledsen då?
Jag blev oerhört ledsen. Men nu när jag tänker tillbaks på det, så liksom allt sånt har ju också skapat och format den jag är idag. Så alla livshändelser lämnar ju kvar någonting hos en. Och jag är tacksam för de upplevelser jag har haft. Därför också motgångar för mig är karaktärstärkande. Och jag har väldigt mycket karaktär. Och jag är väldigt tacksam för det. När jag träffar individer idag som saknar karaktär och som saknar ryggrad, så tycker jag också att det blir så uppenbart. De har alltid något som gör dem själva osäkra. Och att så här, det här konstanta att så här, men vara så ängslig och så här, vad ska andra tycka och tänka och så här, det hämmar bara dig i livet.
Ja, så är det. Och vad har du för råd till dem då? Som inte har någon ryggrad eller känner att men framförallt sådana människor som kanske känner sig att de blir väldigt lätt överkörda. Eller att stå på sig mer.
Ja, men alltså det finns ju, jag skulle nog säga att det är olika saker. Om man känner att man blir överkörd för att man kanske är snäll och man är omtänksam och en empatisk person, då tycker jag absolut att man ska behålla kvar de egenskaperna, därför det är fantastiska egenskaper att ha. Men man måste också faktiskt våga ta för sig. Och också ibland våga markera när man känner att så här, men nu har jag blivit överkörd för tredje gången, nu räcker det. Alltså någonstans så blir det också så som du blir behandlad, är ju också lite så som du tillåter dig själv att bli behandlad. Så jag tycker det är viktigt att man som sagt vågar stå upp för sig själv.
Mm. Känner du dig osäker någonting idag? Eller kan du komma i vissa typer av sammanhang där du kanske drar dig tillbaka eller känner dig introvert till och med?
Så jag är ju inte, jag vet att jag kan uppfattas som en superextrovert person, men exempelvis om jag kommer in i ett stort rum full av människor, så är inte jag den som vill dra till mig uppmärksamheten, utan jag går ju fram till folk jag känner och håller mig liksom för mig själv. Så stunder där jag blir nervös eller osäker, det är stunder då jag känner att så här, jag kom hit oförberedd. Jag har inte tänkt ut så här, vad vill jag få ut av det här? Varför är jag här? Varför tackade jag ja till det här? Då blir jag osäker och då blir jag nervös. Annars så, när jag vet syftet och jag är förberedd, så är jag sällan nervös.
Det där är någonting som du skriver mycket om också, just vikten av förberedelse. Mm.
För jag tror att man ibland liksom tar saker och ting lite för givet. Eller man nästan där att det kanske blir, man skulle kunna se det som att man har en övertro i sig själv, men jag tror snarare är bara att man inte har gjort en ordentlig bedömning av situationen. Exempelvis när folk kliver in på sin första Idol audition, det är ingen hemlighet vad som kommer ske. Idol har ju pågått i hur många år som helst. Auditions ligger ute på internet som du kan kolla. Det är oftast liknande frågor som ställs. Det går ju att förbereda sig. Ändå skulle jag vilja säga att det är 9 av 10 som kliver in där och inte har förberett sig. Och då när du står där liksom inför din största dröm att bli artist, komma dit oförberedd, det är bara osmart.
Och det blir du nästan irriterad på.
Jag blir irriterad. Därför att du slarvar ju bort en möjlighet. Ja.
Och till Idol då, vad har du för, vi drar in på den här först, hur kom du in i Idol?
Hur jag fick min Idol-juryplats? Alltså jag fick förfrågan av en kvinna på Facebook, hon skickade ett meddelande till mig. Och jag satt på en flygplats i Nice. Jag hade varit där med Axel Ingrosso från Swedish House Mafia. Swedish House Mafia. Min flight till London var försenad. Och ser det här meddelandet, tänker jag så här, vem är den här kvinnan? Hennes namn, jag kopplade det inte. Hon hade ingen tydlig profilbild. Så Men hon skrev bara, hej Nicky, vi träffades för några år sedan. Tänkte bara kolla, vad gör du idag? Är du kvar i musikbranschen? Så jag svarade henne och då sa hon att hon söker folk till ett nytt spännande projekt. Och så svarade jag henne och sa, jaha, jo men jag är kvar i musikbranschen, vad är det för projekt? Och då svarade hon att de letar efter en ny idoljury. Och då tänkte jag så här, ah, nej, men det här är så här dolda kameran eller något. Så jag tog inte det på jättestort allvar, men jag svarade ändå.
Du bara, jag kan inte vara med i Paradise Hotel tyvärr.
Men jag svarade ändå och hon sa att hon skulle gärna vilja att jag pratade med innehållsproducenten över Skype. För jag bodde ju som sagt i London. Och några dagar senare hade jag det här Skype-samtalet och det fortsatte pågå. Jag tror ju fortfarande att det var ett skämt, att någon driver liksom.
Alltså under samtalet?
Ja, men även efter samtal. Nej, jag tog ju samtalet på allvar. Ja. Men jag upplevde ändå att så här, det kommer landa i ett skämt.
Typ att det läggs ut på YouTube typ.
Ja, det är ett prank.
Men det är ju jättejobbigt att sitta i en sån situation. För då vet man ju inte heller hur man ska bete sig. Då blir man lite återhållsam.
Ja, men jag var ju ändå nyfiken. Så då tänkte jag så här, ja, men jag måste ju ändå göra det. Och sen så ville de att jag skulle skicka in en sån presentationsvideo. Och jag tog några tagningar. Många tagningar tog jag. Och skickade in presentationsvideon. Och den presentationsvideon har ju sen använts som mall på hur man ska skapa en bra presentationsvideo.
Wow, ligger den på nätet eller?
Nej. Produktionsbolaget blev väldigt imponerade över min presentationsvideo.
Men du har gjort den så många gånger, du kan ju det där. Kör den nu då.
Ja, men jag minns ju inte så, men jag liksom jag berättade att så här, vem jag är, hur gammal jag är, vart jag kommer ifrån, vart jag har mitt musikintresse ifrån och så här, vad jag tycker om Idol liksom. Den skulle inte vara för lång. Jag tror den kanske var 3 minuter. Och framförallt produktionsbolaget vill ju också kolla att man går genom rutan och att man kan liksom prata på ett engagerande sätt. Men processen fortsatte och sen till slut skulle jag ha en test audition med Fredrik Kempe i Stockholm. Så de flög över mig. Och så hade jag det och sen helt plötsligt fick jag frågan, vill du sitta i idoljuryn? Så på den vägen ner, Alex.
Det är inte dåligt.
Nej.
Och hur mycket tjänar man och vad är med i juryn?
Ja, det här med pengar alltså. Som sagt, jag har ju ett enormt musikintresse. Jag tycker det är kul. Det har varit ett roligt uppdrag. Jag gör
det
pro bono.
Du är ju bra på att förhandla ju. Men alla ni kan ju inte få samma. Alla måste
Nej,
göra olika.
Det är jag rätt övertygad om att vi inte har samma arvode. Men när jag går in och förhandlar och det har varit samma när jag ska löneförhandla eller så. Jag hittar alltid en nivå där jag känner att så här, det här är jag nöjd med. För jag kommer aldrig kunna kontrollera vad alla andra tjänar. Jag kommer heller aldrig egentligen veta vad alla andra tjänar. För att jag ska känna att så här, men det här är värt för mig att göra, då vill jag landa någonstans inom det här intervallet. Och det ser jag alltid till att göra. Och då är jag nöjd med mitt. Och då behöver jag heller inte bry mig om vad alla andra tjänar.
Win-win. Och har du någon... När jag träffade Anders Bagge här förut så berättade han att under de första programmen så var han så nervös och han hade så mycket ångest så att han satt med händerna i is... Så här, händerna i is under bordet.
Jaha. Var det när han klev in i idoljuryn från början?
Jag tror det.
För jag har inte sett Anders Bagges händer i någon is.
Nej. Men man bortser från det. Vad har du för minnen som hittills? Om du skulle gå på en, två av de absolut starkaste eller konstigaste sakerna som har hänt. Det kan vara någon edition eller det kan vara någonting så här.
Nej, men alltså det jag, och det här var ju 2016, och jag tror också att klimatet i sociala medier och media generellt såg annorlunda ut 2016 när jag klev in i Idoljuryn. Och det jag minns är ju att det krävdes ju kanske bara ett halvt avsnitt innan media och alla tittare och folk på sociala medier bestämde sig för att jag är en person som liksom mobbar unga människor. Man hade ju aldrig tidigare hört talas om mig. Man hade ju ingen uppfattning om vem jag var som person. Och man hade egentligen heller inte ens kollat på ett helt avsnitt eller en hel säsong av Idol. Utan det var ju William Forsling, som idag är en väldigt framgångsrik låtskrivare som har skrivit Victor Lexells första hit. Det var i hans audition där jag och Quincy Jones III, som då satt i jury med mig, hamnade i en diskussion. Och givetvis så klipps det här ju och paketeras på ett sätt som blir kanske ännu mer liksom hårdraget än vad det var där på plats. Men efter det så blir det ju liksom så här, vem tror hon att hon är? Vad vet hon egentligen? Du har ju ingen kunskap eller erfarenhet. Vem tror du att du är? Eller mycket kvinnor då i min ålder uppåt. Och det roliga var att till och med då deltagaren som det handlade om svarade ju själv att så här, Nicky har aldrig varit otrevlig mot mig. Och så har det ju aldrig varit, utan det har ju snarare varit så hur folk vill uppfatta det. Så även idag känner jag att så här, oavsett vad jag säger eller gör i programmet, så vill man ju... Det finns ju en skara människor som har bestämt sig för att de inte gillar mig. Och de anledningarna grundar ju sig på andra saker. Det grundar sig ju inte om vad jag presterar eller gör i programmet. Så det är väl egentligen... Det som har varit också så här genomgående och återkommande under säsongerna som har gått. Att så här, media gillar att driva på den vinkeln. Och det är många tittare. Vissa är ens inte tittare, utan de ser bara lite klipp eller kommentarer online och hoppar på det. Utan att ha ens sett saken själv. Så det är väl...
Men hur tar du dreven då? Alltså tar att du kanske är på första sidan på Aftonbladet och sen så... Får du massa negativa kommentarer på din Instagram eller på sådana grejer? För sånt kan jag själv... alla typer av drev som är så stora. Jag kan tycka att det är ganska jobbigt.
Ja, och vet du, jag tror faktiskt att min bakgrund från musikbranschen, där jag också då har jobbat med artister och just coachat och hanterat såna här saker för dem, har gjort att när jag klev in i Idoljuryn, så har jag också haft ett annat förhållningssätt till det. Jag har sett baksidan av att vara i det offentliga rummet och liksom i rampljuset. Och jag vet ju, och jag visste även när jag klev in i Idoljuryn, att så här, jag har starka åsikter och jag har en personlighet som kommer beröra och engagera. Så jag var medveten om att det här kan ske, och med den erfarenhet jag har från att liksom, som sagt, jobbat och coachat andra med sådana saker, så hade jag också en beredskap, om man ska kalla det så, för att också kunna distansera mig ifrån det och liksom reflektera att så här, den här personen som väljer att skriva såna här saker, för det första skulle den aldrig våga säga det direkt till mig. För det andra grundar sig oftast på okunskap eller bara på att så här, man är missunnsam individ. Så det är ju liksom svagheter hos den personen det handlar om och inte om mig.
Det är starkt. Alltså det är lätt att säga,
ja.
Men när man väl sitter där så kan det vara svårt att efterleva.
Ja, men har du varit utsatt för liksom hatiska kommentarer eller så?
Inte jättemycket, men några gånger under de här 5 åren jag har haft podden. Så absolut. Men liksom, och jag är också en sån här person som gärna, alltså, är ganska lätt att hata. Alltså bara för att jag är så himla perfekt.
Mm.
På det sättet att jag har en framgångspodd. Och det är lite äckligt nästan i liksom,
det sticker i folk
Sverige.
I ögonen.
Det sticker folk i ögonen. Så att man har en sån och pratar om massa såna grejer och sådär. Det gör ju att man gärna, har man möjlighet att hugga på någonting, så gör man gärna det. Men det är ju inte så att jag snackar ju inte skit om folk eller gör såna grejer som drar igång grejer på något sätt. Men absolut, några gånger under de här 5 åren har det varit det.
Men... Har någon av de tillfällena på något sätt liksom påverkat ditt liv eller begränsat din karriär och din framtid eller så?
Inte alls.
Precis. Och det är ju det som är huvudsaken. Att det är ju bara en kommentar egentligen i en annan värld. Det är ju ens inte någonting som på något sätt påverkar din riktiga värld, om inte du tillåter att den ska göra det. Sen säger inte jag att det är rätt att överhuvudtaget uttrycka sig och dela sådana åsikter i sociala medier och så vidare. Men jag tror det är viktigt att man har det förhållningssättet. Alltså vad den personen skriver eller tänker om dig kommer inte påverka dig på något sätt. Mer än vad du tillåter själv.
Mm. Så lär man sig också så här att det som man tycker kanske är ett stort problem idag, oavsett vad det är. Ja. Om man kollar tillbaka på det bara en vecka eller två månader så kommer man knappt minnas det.
Mm.
Och det är lite så med sådana grejer också.
Ja, det finns ju de som säger att så här, om det inte har någon betydelse om 5 år, lägg ingen tid på det.
Mm. Det är en bra grej.
Men 5 år är lång tid.
Så är det. Now it's time for Tre Sista Frågor. Nu kommer vi in på de sista frågorna.
Ja.
Om du skulle rekommendera alla göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade du sagt till alla då?
Fysisk närhet med någon som du älskar.
Inte någon man inte älskar.
Nej.
Random.
Det blir bara awkward. Och jag vet att så här, uppmuntra till fysisk närhet i dessa tider. Men alla har ju någon i sin sfär. Och just av den anledningen också. Desto viktigare idag än någonsin. Pussas, kramas. Visa lite uppskattning. Ja. Man mår bra av det. Du mår bra och den som får kommer må bra av det.
Så är det verkligen. Hur är det att ha blivit mamma till skillnad från innan?
Det är fantastiskt. Men det är ju också, jag är ju en person som gillar egen tid. Och nu för tiden har jag ingen egen tid.
Inte mycket, va?
Nej.
Den där egen tiden, det är ju, den slaktas ju bara bort. Den är ju bara kap,
ja,
bort.
Den försvann 21 juli 2019.
Kommer tillbaka om 20 år.
Ja, men jag tänker,
förutsatt att du inte ska få någon till
barn. Också i tonåren, är det inte någon gång där man slutar tycka om sina föräldrar?
Jo.
Och så kommer man tillbaka efter 25 typ.
Ja, det kanske är den skalan. När de slutar, när barnen slutar gilla en så, så går egen tiden upp. Det är en massa en så här stapel så här.
Vad hemskt.
Ju mindre de gillar en, desto bättre mår man. Nej, inte riktigt, men ju mer tid får man.
Ja.
Men det blir väl där när man inte är ascool kanske.
Nej, men faktiskt, jag älskar min dotter. Hon är det bästa som har hänt mig. Det är fantastiskt. Och så här, den kärlek och bekräftelse jag får av henne, det är liksom, det ger mig så oerhört mycket. Det går ens inte att beskriva.
Det är så jäkla häftigt tycker jag också, att det kommer någonting från sidan som man bara känner att man kan offra sitt liv för direkt, som bara kommer från flanken och betyder så här, mest av allt i hela världen.
Eller hur?
Det är häftigt.
Ja, jag håller med.
Och vad är planen för dig nu?
Ja, men nu som sagt, min bok, den har jag precis satt igång. Så jag kommer fortsätta att jobba med den. Och det är mitt fokus för 2021.
Mm. Och den ligger också i poddbeskrivningen här om du vill beställa den. Jag läste den, jag tycker den är jättebra. Supersnygg är den också, fin. Den är ju, ett sånt här omslag hade jag velat haft på min bok, men jag missade det. Jag hade ett annat omslag.
Din bok är också fin, Alex. Ja. Men tack, jag är jättestolt och nöjd över min bok.
Så nu känns det som att det är ganska, det känns som att det är ett litet, när jag läser mellan raderna på allting, så känns det som att det är ett litet nytt kapitel i livet för dig.
Ja, men det är faktiskt bra beskrivet. Och som sagt, det är någonting som jag har länge velat göra och nu känner jag att jag har möjligheten att göra det.
Ja, spännande. Mm. Ja. Spännande. Vi kommer antagligen höra mer om det.
Ja, men det kommer du.
Ja.
Ja,
gött. Du, superhärligt att ha dig här, Nicky.
Tusen tack för att jag fick vara med. Alltid lika trevligt.
Jag måste bara säga sista igen. Jag visste inte att du hade hetat Negar när du var yngre.
Jo, men det är mitt förnamn.
Ja.
Negar är mitt förnamn. Nicky är mitt mellannamn.
Ja.
Visste du inte det?
Nej.
Uh-huh.
Det visste jag inte faktiskt. Men ja, det läste jag också.
Så är det.
Ja.
Fint, du, va?
Jättefint. Stort, stort tack, Nicky.
Tack, tack. Fram Gang Spotting with Alexander Polaros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Jag måste också tipsa om en annan podd. Det är Framgångsakademin podcast. Där det är så att jag går igenom varje måndag och varje fredag de bästa lärdomarna som jag någonsin har lärt mig. Så att du får dem på 10 minuter. Så att ge dig en chans. Lyssna in Framgångsakademin podcast. Där kommer du få verkligen ovärdeliga lärdomar. Där går in på något ämne. Exempel hur du vänder en dålig dag till en bra dag. Hur du blir mer effektiv. Hur du optimerar ditt liv. Och massor av andra saker. Så lyssna in det. Och sen nästa avsnitt, det är ett jättehärligt avsnitt med ingen mindre än Mark Levengood. Och nu önskar jag dig en fantastisk vecka. Ha det bäst. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.